ovanligt att man har väldiga problem med att tillämpa regeln som gäller. Och jag menar att när det gäller de särskilda befogenheterna i LVU så är de reglerna inte särskilt hjälpsamma. Det är otydligt och det är också naturligt. Man kan inte i en regel beskriva alla fall som kan uppstå. Men jag tror att det finns ett politiskt tryck nu. Det pågår väldigt mycket aktiviteter kring ungdomshemmen, särskilt de unga flickornas situation på ungdomshemmen. Och där ska man, och också de som sitter på ungdomshemmen på grund av LSU, då, alltså de som verkställer tvångsvård på grund av brottslig handling, alltså de som inte sitter i fängelse, ja, påföljd. Ja. Och där ska man se över LSU nu. Det finns ett uppdrag på det. Men då har man skrivit bort just de särskilda befogenheterna. Och de kommer man att återkomma till. Och då tror jag att om man tar det här på allvar och fundera på hur de här ganska ingripande åtgärderna ska vara reglerade, så kommer vi i framtiden kanske slippa massa av de problem som vi ser nu. Då kanske lika fall behandlas lika, möjligen. Ja, det var ett jättelångt svar på två frågor, så att jag ursäktar mig med precis. Det.
Det anknyter ju också till det här behovet av enhetliga definitioner. Och liksom, nu ska vi se, nu hade jag glömt bort en dam här. Alltså, först var det din tur, sen var det Anna.
Frågor. Som jag uppfattat det allihopa här, så efterlyser ni mer kunskap hos oss och ni vill ha in fler jurister. Men ni har inte pratat om, ja, du kom in på det nu Annika, om att ta in andra kompetenser. Och det måste jag säga efter att ha tagit del av väldigt, väldigt många mål, framförallt i vårdnadsärenden, så efterlyser jag kvalificerade psykiatriska uttalanden. Alltså antingen av psykiatriker eller psykologer. För de här barnen, de kommer från dysfunktionella förhållanden. Och detta i sin tur har sin grund i funktionshinder. Och inte bara hos barnen, utan framförallt hos föräldrarna. Och vissa funktionshinder vet man är ärftliga. Så till exempel ADHD är ju ärftligt väldigt stor del. Så att jag kan inte förstå hur psykiaterna överlag kan liksom hålla tyst i de här frågorna, för det är ju inte okänt, för det är sådana saker som tas upp i media. Så jag skulle veta hur ni ser på detta, hur man ska agera. Jag har uppvaktat politiker själv. Jag är själv politiker och jag har uppvaktat riksdagsmän, men de förstår inte. Och det är så att vi jurister, vi förstår inte detta. Jag visste inte när jag tog mig och kan vara en psykopat var för någonting, för att ta ett enkelt exempel. Så det är en fråga till. När ni pratade om artikel 12 och barns delaktighet, och du tog upp det här Thomas om barns berättelser. Vad är barns berättelser? Och ni har också här idag gjort jämförelse med straffrätten, som jag framförallt har mina erfarenheter ifrån. Och barnförhören, som man då talar om i straffrätten, de har ju en helt annan struktur, de går till på ett helt annat sätt än de här så kallade barnsamtalen. Därför att allt som sker i förundersökningar ska kunna kontrolleras i efterhand. Allt dokumenteras. Och det är också så när man håller barnförhör att man tar in extern expertis hos polisen. Och de som då är berörda kan sitta och ta del av förhöret med barnet bakom en skärm. Och sen ställa kompletterande frågor. Man vet ingenting om hur barnsamtalen inom socialtjänsten går till. Och även om man förhör den som har hållit samtalet inför domstol eller på annat sätt, så ger inte det en rättvisande bild. Så att ta hänsyn till barnen, så är det väldigt, väldigt viktigt att de här så kallade barnförhören och barnens berättelser sker på ett rättssäkert sätt. Så att det är de två frågorna som jag skulle vilja lämna till er.
Då skulle jag kunna svara dig att vad det gäller kunskapen om och egentligen bara intresset för barnsamtal i Sverige är vid en jämförelse med till exempel Norge ett u-land. Och jag kan också då utifrån min egen forskning berätta att den som stoppar stoppar att barn inte får komma till tals i till exempel en vårdnadsutredning är för det mesta inte föräldrar. De vill att barnen ska komma till tals. Det är socialtjänsten. Och socialtjänsten väljer kategoriskt bort att prata med barn under 5 år och barn som är funktionsnedsatta. Alltså de mest utsatta barnen väljer man bort. Jag har läst 1000 barnförhör som var transkriberade. Jag kan säga att allihopa genomfördes enligt åklagarmyndighetens lilla mall som man har på Utvecklingscentrums hemsida. Och jag skulle inte säga att de heller är jättebra. Och jag kan också säga att av de här 1000 så kunde vi se, för ni har också som åklagare då utbildning, eller polisen har utbildning, de som gör det här utbildar. Det har inte så mycket med utbildning att göra, utan jag tror att det har väldigt mycket med personligheten att göra. Och sen psykiatriker, jajamensan, i Kalifornien bedriver man försöksverksamhet vid district courts där man tar in antingen psykolog men allra helst en psykiatriker. Man ställer inte diagnos, men man screenar föräldrar. Och till exempel om den ena då har ADHD och den andra autism så kan det vara väldigt svårt till exempel vid överlämningar. Den ena kan inte hålla tid och den andra är liksom en sån här tidsdiktator. Då hittar man lösningar för att de där föräldrarna ska kunna få det här att fungera. Och då är man liksom lite utanför det konventionella. Utvärderingar visar att vita och latinamerikanare, det är de som har ingått i studien då, heterosexuella par. 80% hade en fungerande överenskommelse efter att en psykiatriker hade varit inne. Och de 20 som inte fungerade, där var det så att en förälder hade dolt ett missbruk. Det var det vanligaste orsaken. Men man är på gång, men inte i Sverige, men på andra ställen är man på gång. Precis som du tänker.
Mm. Ska vi Anna först och sen Thomas också?
Jag vet inte om jag ska kommentera båda, för det är två jätteintressanta och viktiga frågor. Om man tänker den första frågan med att ta in någon som gör en psykologisk eller psykiatrisk bedömning av barnet eller den vuxna, så ska jag bara kommentera när det gäller vuxna. Det här är ganska många år tillbaka, så fick Socialstyrelsen i uppdrag att de skulle utveckla ett riskbedömningsinstrument i vårdnadstvister. Bara för att ta ett exempel så gjorde man en översyn om vilka instrument som fanns internationellt. Och då kunde man hitta sådana instrument, men många av de instrumenten var fokuserade på vuxna. Det vill säga egentligen det som du kanske efterfrågar. Och då tog man det liksom hem till Sverige och så sa man, nej men det kan vi inte ha i Sverige. Därför att det blir för integritetskränkande för den vuxna. Att vi ställer den typen av ingående frågor när det inte handlar om straffprocess till exempel, där du är misstänkt och erkänt eller bevisat skyldig. Och det gör att jag tror att det är en av förklaringarna, att man tycker att det är att gå för långt att ställa den här typen av frågor till föräldrar, till exempel i tvistemål, i vårdnadstvist. Och även när det gäller liksom socialtjänsten. Sen så vet jag inte om man kan kanske liksom tänka annorlunda, men det är i alla fall så, tror jag, som diskussionen har gått. Och jag tror att den kunskapen som du pratar om är viktig. Jag vet bara inte riktigt hur man ska få in den, men jag tror att den är viktig. När det gäller barnförhör eller barnsamtal så håller jag med dig. I Norge har man ju kommit mycket längre. Och det är ett utvecklingsområde i Sverige. Och jag skulle ändå vilja säga att ja, man har på ett sätt, man hanterar det på ett helt annat sätt i straffprocessen. Men jag tror inte att man bara blankt kan överföra det på vårdnadsmål eller LVU-mål. Utan det finns liksom andra saker som man är intresserad av i LVU och i vårdnadsmål. I straffprocessen är man till exempel inte så intresserad av barnets uppfattning eller åsikt. Man är heller inte riktigt intresserad av barnets känsla. Det kan ha betydelse hur barnet har upplevt saker. Men barnets upplevelse och barnets åsikt är ju helt centrala i ett LVU-mål och i ett vårdnadsmål. Även om det också är jätteviktigt vad barnet har varit med om, det vill säga det retrospektiva. Men jag håller med, det är ett utvecklingsområde och det är helt centralt för att vi ska leva upp till då 12:e artikeln i barnkonventionen till exempel.
Thomas och sen Gunilla också.
Jag vill bara komplettera med att vi på JO så har vi sedan 3 år tillbaka knutit en professor i psykiatri och en docent i psykologi som vi kan använda till exempel när vi är ute och inspekterar på på ungdomshemmen eller inom psykiatrin framförallt. Och det är ju ett stöd i vår så att säga, tillsyn. Och man kan ju önska kanske att den kompetensen fanns att tillgå tidigare, inte när allting har gått snett. Liksom. Men det är vårt sätt att jobba på.
Ja, nej, jag tycker också att det vore viktigt att det fanns psykologisk eller psykiatrisk kompetens. Problemet är ju som Anna säger det här med att man utreder inte. I LVU-mål kan man ju göra det. Man kan skicka föräldrarna till ett utredningshem. Men problemet är att där har man väldigt sällan den kompetensen också. Man kanske har en psykolog som är konsult som kommer dit en kort stund möjligtvis och pratar. Och det är ju återigen, det är ju en kostnadsfråga. Det är billigare att anställa någon som jobbar som undersköterska på barnavdelningen på nätterna än att ha en psykolog som iakttar de här föräldrarna och barnet och ser samspel. Så jag tror det är en kostnadsfråga. Och sen när man har utländska klienter så är det ju alltid så. De frågar alltid, när kommer psykologen som ska utreda mig? För att jag menar, som i anglosaxiska länder har man, i England har man a court appointed psychologist som du har, som gör en utvärdering av föräldrarna innan man tar beslut i vårdnadsmål. Och de undrar alltid, när kommer de? Ja, men sånt håller vi inte på med i Sverige, säger vi då. Vi utreder barn. Föräldrarna bryr oss inte om. Och jag kan ju säga att det blir ju ofta så när man har jobbat länge med det här så inser man ju till exempel, här är ena parten ADHD och det här känns väldigt aspekt. Och så försöker man förhålla sig till det när man hittar lösningar då för hur man ska göra till exempel med överlämningar eller där de klaschar, där den ena är väldigt så här och den andra vill ha det. Eller man undrar hur de här människorna har träffat varandra överhuvudtaget. Men då försöker man ju förhålla sig till det. Men det är klart att det vore lättare om man hade, precis som du säger, inte någon diagnos. För det behöver man egentligen inte. Man behöver bara se vad är det som klaschar mellan de här parterna och hitta lösningar på det. Sen är det så att i vårdnadsmål har vi ju inte riktigt den lagstiftningen i Sverige heller där man kan skriva den typen av hållbara avtal, utan det blir lite luftigare saker som egentligen inte har någon juridisk betydelse, vilket också är skillnaden från anglosaxiska länder. Där kan man ju skriva court orders på vad som helst, vilken keps de ska ha på sig och så vidare. Så att det, vi har ett helt annat system, och det ska man ju också komma ihåg om man tittar internationellt. Men jag håller helt med om att förutom jurister så tycker jag att det borde vara mera psykologer. Det borde vara en högre kompetens, alltså team som har en högre kompetens generellt.
Ja, kort bara.
Så sa man ju förarbetena till lagändringen 2006 att det låg inom ramen för domstolens utredningsskyldighet att kunna förordna om psykiatrisk expertis. Och enligt Mats Sjösten så vet inte han att det någonsin har hänt.
Jag kan säga att jag har varit med, men det var länge sedan. Det var i början när jag jobbade som man kunde bli inlagd på, var det Sankt Göran då tror jag, på barnpsykiatrisk avdelning, föräldrar och barn i ett vårdnadsmål och utredas. Det finns inte längre, så jag vet inte hur man ska lösa det. Jag skulle säga en annan sak också, det här med barnsamtal. Det finns ju enligt Socialstyrelsen, finns det en sån här från 2012, va? Den här handboken, ja. Den gamla handboken. Så finns det väldigt tydligt hur man ska hålla de här barnsamtalen. Och väldigt tydligt om hur man ska dokumentera hur man, det ska framgå vad är fråga, vad är svar. Jag tror aldrig överhuvudtaget jag har sett ett sånt barnsamtal refererat på det viset i en utredning, vare sig det är LVU eller, för det här gäller ju båda de fallen, aldrig någonsin sett att man gör på det viset. Jag brukar använda den när jag förhör utredare. Har du gjort så här, gjort så här. Men det finns ju ändå regler för hur det ska, eller rekommendationer kanske. En handbok finns.
Men det är ju vanligt med rekommendationer från Socialstyrelsen. För det har ju poppat upp, alltså man har ju egna modeller. Mm. Och vissa modeller har då blivit vedertagna. Man kallar det för någons modell och någons modell och någons modell. Så man har glömt bort den här 2012 års. Det är ju en rekommendation som Socialstyrelsen har utarbetat. Det är ingen föreskrift.
Nej.
Nu har vi flera stycken frågor. Jag tar två i taget och så får vi se hur långt vi hinner med. Då är det Anna och sen är det Håkan. Ja, fast du kommer efter dem. Jag lovar. Jag har någorlunda koll.
Jo, det jag var inne på, det var ett tag sedan nu, men jag ska tänka tillbaka här. Jo, men det, jag ville knyta vidare på den här diskussionen om offentliga biträden. För Gunilla lyfte ju att om man kommer in för sent så kan man inte göra så stor nytta. Men ja, det finns många JO-beslut till exempel om en ungdom i LVU-omhändertagen är avviken, att man då borde förordna ett biträde. Jag får en känsla att man från lagstiftarens håll och kanske JOs håll har ett tänk att det så att säga hjälper till för rättssäkerheten och kanske till och med underlättar för socialens arbete i det här. Kanske minskar konflikten, det blir liksom mycket känslor och så. Så jag tänker det finns ganska många, det fallet jag har, där har man inte förordnat biträden när personen har varit avviken. När man avslutade vården så har man inte heller förordnat som man bör. Alltså, i ganska många tillfällen har man inte gjort som man borde. Så min tanke är, kan det här vara en framkomlig väg? Den kostar ju såklart också pengar för samhället. Men kanske inte så fasligt mycket trots allt. Är det någonting att spinna vidare på?
Håll den frågan i minnet så ställer vi en fråga till.
Ja, okej, men den här är ganska allmän tror jag. Men ska jag försöka ta den ändå då? Okej, vi får se. Jag tänkte att alltså det här LVU är ju ett svårt område. Va? Det finns många aspekter i det här. Men jag tänkte på det som ni har pratat om här också. Ska se om jag kan fånga upp det lite grann. Om att det här området är ju ett dilemma i sig på sätt och vis. Va? Och jag tänker så här att som du Annika framhöll ganska kraftigt här, liksom att socialtjänsten har inte den kompetens som skulle behövas i de här målen eller i det här området i alla fall. Och det här brukar man ju tala om som att det finns olika logiker. Va? Vi har liksom ena sidan en behandlingslogik som socialtjänsten står för som finns där och som socialarbetare och socionomer utbildar sig i. Och så har vi ju liksom på andra sidan den här bevisvärderingslogiken som vi jurister ofta har. Som Lina Pommers har skrivit om. Just det här dilemmat, eller man kan se det, olika sätt att närma sig det här. Och där domstolarna tänker ofta i bevis. Och å andra sidan så är socialtjänsten talar om att det ska visas. Va? Det är ju också en väldig skillnad i det där. Och du framhåller ju ganska kraftigt här också. Det kan man ju också, jag tycker att det kan man hålla med om här, att socialarbetarna har inte tillräcklig utbildning i juridik då, som du säger, eller att man kanske, jag vet inte om man får en internutbildning heller. Men det är kanske mer, lite mer schatterat som du sa Thomas, att juristerna har ju heller ingen utbildning, ja, oftast i det här. Vi kan säga att i Karlstad så har vi faktiskt en kurs i juridiskt socialt arbete då, det ligger i och för sig på fördjupningskurs. Så att det finns ju inte en kompetens i socialt arbete där heller, på den sidan, absolut. Va? Så att här finns ju någon slags ömsesidig kunskap som skulle behövas, alltså någon slags kognition då, kanske. Men, och att det här också sammanfaller med, som du pratade om, Anna, om att socialtjänsten står för någon slags materiell rättssäkerhet möjligtvis, och så har man en formell rättssäkerhet på andra sidan. Hur ser ni på det där? Alltså är det så, eller hur kommer, är vi tvungna att leva med det här? Eller hur?
Det var två väldigt allmänna frågor. Då ombudets roll som en så att säga framtidsfaktor möjligen, och den här väldigt liksom mera ingående frågan om de olika logikerna, om de öster, väst, och kan de mötas frågan. Mm. Vem vill börja?
Vilken fråga ska vi börja?
Börja med vilken du vill. Ta en.
Jag har ingenting att säga om ombud.
Nej. Alltså, jag anser att det vore bra om man inte kanske la den att det är socialnämnden som gör en ansökan om det ska vara ett offentligt biträde. Det ska finnas en möjlighet för vårdnadshavaren att göra en ansökan om att få offentligt biträde, precis som man kan ansöka om rättshjälp. Eller, alltså, jag tycker att det vore jag tycker det är en rättssäkerhetsfråga, därför det blir lite märkligt när socialtjänsten, som på sätt och vis är en part, eller de är ju en part i det här, ska göra det. Jag kan säga att, och det är inte alltid som man är så där positiv, man ser så positivt som på advokater från socialtjänstens sida. Det kanske är ömsesidigt. Men så att jag tycker att det vore en rättssäkerhetsfråga att man som, och då får ju naturligtvis förvaltningsrätten göra en bedömning efter att ha frågat socialnämnden om det finns ett skäl. Så att jag ser inte riktigt att problem, det skulle vara, jag blir lite mer jobb för förvaltningsdomstolarna, men det tycker väl jag vore en rimlig möjlighet för att kunna få in ett ombud tidigare. För det är ju självklart så att ibland blir, när man har, i de få fallen jag kan säga, föräldrar som är under luppen av socialtjänsten, som är ekonomiskt oberoende eller har ekonomisk förmåga att betala för ett ombud, så kan man ju vara med. Men det är ju ytterst sällan av förklarliga skäl det är på det sättet. Så jag tycker det vore en rättssäkerhetsfråga att man ska kunna göra en sån ansökan.
Vill ni spinna vidare på just ombudsfrågan?
Nej, inte mer än att jag instämmer. Att jag tror att det skulle vara en fördel om ombudet kunde komma in tidigare i processen. Mm. Än vad jag har sett i alla fall att de har gjort.
Kanske en processekonomisk fråga också. Kanske gå fortare.
Ja,
det kanske till och med skulle vinna saker.
Jag tror att man
så
skulle
gungorna och karusellerna skulle vinna. Ja, det är inte alltid självklart hur det är. Men då tycker jag vi kastar oss över på den där lite mer allmänna frågan. Annika, du var lite sugen på den.
Ja, nej, jag bara tänkte, eftersom jag då jobbar med socionomutbildningen, så är det ju inte så himla många av dem som går där som faktiskt kommer jobba inom socialtjänsten ens. Utan det är ungefär 40% av de här 3500 som vi antar varje år som slutligen kommer hamna inom socialtjänsten. Och där då så kan man skrolla ner löken ytterligare. Och då kan man säga att vissa av dem kommer att jobba med utredning. Färre kommer att jobba med behandling. Så de som jobbar som behandlare, de är ofta terapeuter och har mer beteendevetenskaplig utbildning. Så att de vi utbildar idag då, de som är socionomer, jag skulle säga, eller de som ska bli det, det är alltså personer som har som majoriteten har målet att göra en karriär inom offentlig verksamhet. Och det behöver inte alls vara socialtjänsten. Så att och så skulle jag docka på och säga så här då, när vi startade socionomutbildningar i Sverige på 1920-talet, och då antog vi 20 stycken ungefär per år. Men ända fram tills att socialtjänstlagen trädde i kraft, så var alltså juridikinslaget någonstans mellan 40% och 20% i motsvarande socionomutbildning. Idag är det 5, kanske 10%. Om vi ska vara positiva. Så här har det ju liksom hänt någonting. Och sen då att man sätter de här 23-åringarna till att hålla i de här utredningarna utan då tillräcklig kunskap eller liksom inte ha tillräcklig grund. Det är då det blir lite farligt. Lite rättsosäkert kan det bli då.
Anna?
Jo, jag får en massa tankar när du ställer en fråga. Men alltså, innan jag kommentera frågan, så jag vill bara säga att som jag har förstått det, så efter det att man i Norge har åkt på pumpen några gånger i Europadomstolen, så har man infört någon form av specialistutbildning i just juridik för de som jobbar med barnavårdsutredningar. Så att, och det är liksom, så det skulle vara en väg att gå, så att man kanske
åka dit i Europadomstolen.
Nej, ja, absolut inte, det kan man väl inte tänka sig. Men att rikta den här utbildningen till den profession som jobbar med de här frågorna, det skulle vara ett sätt. När det gäller liksom hur man kommer åt det här, som att liksom LVU har, det är otroligt komplext. Det är både etiskt komplext, det är juridiskt komplext, det är kunskapsmässigt komplext. Det är så många liksom dimensioner i det. Så tror jag absolut inte att det räcker att höja kompetensen på ett ställe, utan jag tror att det är hela rättskedjan behöver någonstans ha liksom
en förståelse och också en förståelse vad det är de inte förstår. Och därför kan man, det här med barndomstolar, det är inte en dum tanke liksom, därför att det skulle vara ett sätt att liksom fullt ut erkänna att det här är någonting som är annorlunda. Och jag tror att det räcker inte med att socialtjänsten har kunskap om juridiken eller att juristerna har kunskap om socialt arbete, för jag tror dessutom att liksom när det gäller att tillämpa kunskap som kommer från liksom psykologin, psykiatrin, så behöver man ha in den expertisen också. Så att liksom, alla är beroende av varandra. Det är som ett korthus. Alla korten måste stå. Och då tycker jag att visst nämnde du barnahus?
Ja.
Ja. Jag tycker inte att det är inte en helt främmande tanke. Nej. Att man tänker sig multiprofessionella liksom, team.
Mm.
Sen blir frågan hur man upprätthåller rättssäkerhetsgarantin i en sån verksamhet. Men jag tror att det går liksom inte att sära på det formella och materiella, och det går inte att exkludera kunskap från andra vetenskapsområden. Och så skulle jag vilja göra en liten kommentar till, och det är att barnrättskommittén i någon av sina allmänna kommentarer, jag tror att det är den som handlar om små barn, där säger de egentligen så här att när det gäller liksom när man ska separera små barn från föräldrar, och det handlar också om från en förälder, så säger de att där är det alldeles särskilt viktigt att man tittar på forskning. Så när det gäller små barn så är forskningen en väldigt viktig källa i de besluten. När det gäller de stora barnen, det står inte i samma allmänna kommentar, det står förmodligen i kommentar nummer 12. Då är barnets åsikt en väldigt, väldigt viktig del av beslutet. Så jag tycker att det är så uppenbart att när vi pratar om de små barnen så kan vi aldrig exkludera den forskning som finns. Även om den är komplex, även om den är motsägelsefull, så måste den liksom in. Och sen så blir det upp till då er domare att hantera det här. Tack och lov behöver vi inte göra det liksom. Men så, ja.
Då pratar du om psykologisk forskning?
Ja, det kan ju vara liksom, psykiatrisk, psykologisk. Ja. Mm. Eller sociologisk för den delen.
Håkan, du vill ha någon liten kommentar till det här?
Det var en liten utopisk önskan också då. Alltså man ska förändra, det finns ju, man kanske inte ska ha, eller kan ha specialdomstolar, men det diskuteras ju väldigt på 40-50-talet om socialdomstolar och liknande en gång i tiden. Men mark- och miljödomstolar har ju den här lösningen med tekniska råd.
Just det.
Alltså man borde ju egentligen, jag satt en liten kort tid också på kammarrätten, att man borde egentligen ha någon slags socialt råd som sitter där som är utbildad, som kan stötta upp i den här typen av ganska svåra frågor som är otroligt komplexa. Jag visste inte heller vad en psykopat sa det, men de här olika sjukdomarna som dyker upp jämt och ständigt som man inte riktigt kan hantera. Så att ja, det finns väl kanske olika önskningar.
Tack. Okej, vi tar två frågor till på en gång och sen får vi se vad vi orkar med. Och då är du längst ut till vänster igen.
Ja, också om det här med psykologi tänker jag på. Vi pratar en del om hur den juridiska utbildningen ser ut för socionomer, men hur ser den psykologiska utbildningen ut? För där, alltså den juridiska tänker att den ändå på ett sätt kompenseras av att den bedöms av jurister i en domstol. Domstolen har ju inte heller några specialistkunskaper i psykologi, och där tänker jag kanske inte framförallt på att bedöma föräldrar att de ska svara på frågor, utan ofta, inte sällan i alla fall, i de här utredningarna så finns det ju med till exempel hur barnen har reagerat på saker i jourhemmen, och så drar man slutsatser av det. Och jag har till exempel haft någon förhandling om där både skolpsykolog och experter på neuropsykiatriska funktionshinder med som vittnen på förhandlingen, och det är gjort på otroligt viktigt för det målet. Det gjorde ju jätteskillnad liksom, att socialtjänsten har dragit sina slutsatser av att det här barnet agerar så här i hemmet, och så förklarar psykologen det att men det här är ju typisk krisreaktion för det här barnet och sånt från sin mamma. Alltså sådana saker, där kan jag se en otrolig brist.
Får jag svara?
Ja.
7 poäng är svaret. 5 veckor.
Jag kan bara snabbt också, jag kommer på ett av de mål vi hade, så var det en sån här fråga om en tonårsflicka som hade kontakt med sina kompisar på internet, men hon satt på ett sånt här hem, och då ville man ge henne restriktioner så att hon inte skulle ha åtkomst till till internet och annat för att hon utsatte sig själv för risk att hennes familj som hade ett hederskulturs bakgrund skulle få reda på vart hon var. Och då, skulle det, och då var en av de saker som HFD kom fram till där, det var ju att en tonårsflicka som har kontakt med sina kompisar på internet, det är ett normalt beteende. Och kan inte liksom uppfattas som ett riskbeteende i sig. Och medan socialnämnden hade liksom verkligen betonat hur farligt det var för henne. Och, att det var en, och då tyckte vi väl, med hänsyn till andra faktorer också, att det där var inte riktigt tillräckligt farligt. Och det beteende hon själv hade, det var ett beteendefall, var inte liksom av den karaktären att det var socialt nedbrytande som det ska vara fråga om. Jag kan ju säga så att det, man kan uppfatta det som lite av ett öppet mål, men det var alldeles tydligt att socialnämnden hade gjort den tolkningen att man kunde väva in alla möjliga saker i detta. Så det är nog väldigt... Nu ska vi, din granne hade också en fråga.
Ja, det är lite på samma tema. För nästan alltid får vi in ett läkarintyg i samband med att ansökan vad vi gör.
Kan du prata lite högre?
Ja, ursäkta. Jag sa det att vi får ju nästan alltid in ett läkarintyg i samband med ansökan om LVU. Men de säger väldigt, väldigt lite för det allra mesta om det inte har varit fråga om fysisk våld. Och där tänker jag att det i så fall skulle vara till så väldigt mycket större hjälp om det hade varit en psykolog eller kanske en psykiatriker som hade kollat. Just för att få lite mer känsla över eventuella riskbedömning. Hur stor risk är att det här barnet skadas? Har det redan skadats på grund av hemförhållandena eller sådana saker? Så jag funderar på om det hade varit så i Norge eller att de hade liksom använt, har man använt det på det sättet? Eller är det i andra sammanhang om man tar de här psykologiska sammanhangen eller så?
Det som jag refererade till utomlands. Jag skulle säga att, som jag börjar så får någon annan ta visan då, men när det gäller att om man ska, det finns något lite problematiskt med att ta in ett, liksom, ett läkarintyg kanske är liksom på ett sätt ett liksom enklare kunskapsområde än vad liksom psykologiska liksom bedömningar av risk. Och det finns ju en risk då att prövningen förflyttas från rätten till liksom experten. Och då är det liksom, och det är därför jag säger att ta in kunskap i processen, jag tror att det är nödvändigt, men hur man liksom samtidigt säkerställer rättssäkerhetsaspekterna, liksom, det är komplicerat. Så att om man skulle liksom, då är kanske liksom ett råd ändå liksom enklare. Jag vet, jag tycker att det är jättesvårt, och samtidigt så skulle jag säga att utan den kunskapen så kan man också stå helt handfallen. Det finns ett exempel som jag vet om, att när det gäller vårdnadstvister på Island, där tar man in en psykolog som också utreder föräldrarnas de kan uttala sig om föräldrarnas personlighet. Och det skulle man inte se i Sverige faktiskt. Men sen skulle jag säga, det finns ett notisfall från mitten av 90-talet där det var frågan om ett barn, ett litet barn, spädbarn tror jag att det var, som det var två föräldrar som inte kunde ta hand om barnet själva, så att det var folk som var hemma hos dem mer eller mindre dygnet runt. Och där var frågan om det här, om det förelåg en påtaglig risk på grund av att de brast i omsorgen. Och då var det två experter åtminstone, liksom psykologer, som uttalade sig om barns behov av anknytning. Och att den här typen av situation skulle skada barnets anknytning. Och att de menade båda två att det var en riskmiljö. Och sen så menade de också att barnet redan påvisade vissa symptom på spädbarnsdepression. Mm. Och det där är ju, tror jag, ett jättekomplext kunskapsområde. Och där hade man ändå två samstämmiga, om jag inte minns fel. Och det gick inte då regeringsrätten på då. Jag tror att det hade kanske varit en annan bedömning idag, för jag tror att forskningsfältet är det som säkrare idag. Men jag tror att när det är de komplexa kunskapsområden, när det finns motstridiga forskningsresultat, då kan det vara farligt om man har ett psykologutlåtande. Ja, så att jag bara problematiserar.
Ja, det var visserligen ett Haag-ärende, alltså ett verkställighet enligt Haag-konventionen, ett gammalt ärende som jag hade i början när det fortfarande låg i då länsrätten. Men det är ju så här, där det gällde ett litet barn. Och det finns ju en möjlighet för domstolen även nu att inhämta en sån kunskap. Och där skickade man en sån fråga till Göteborgs universitet, till psykologiska institutionen, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men som svarade på vad innebär det att flytta det här barnet ifrån den huvudsakliga omhändertagaren, barnet var 8 månader eller något sånt där, till den andra föräldern, och man fick ett yttrande vad det skulle kunna innebära då för risk för barnet. Och på det så vann vi. Därför att man sa att det kommer in, även om det var ett olovligt kvarhållande eller bortförande kanske till och med var, så innebar det ändå att man inte skulle, för det var en sån risk för barnet, flytta över barnet till den andra föräldern.
Samma psykolog tror jag faktiskt att det är i det målet då.
Ja, just, ja, exakt. Och där har ju rätten en möjlighet att inhämta den kunskapen. Jag kan säga att i ett vårdnadsmål en gång så gjorde ordföranden där det geniala i det draget att höra 3 psykologer mot varandra. Vi hade nämligen 3 psykologer i det målet, och ordföranden tyckte det här var så intressant så att de fick sitta med alla 3 och höra varandras utsagor och sen yttra sig över varandras utsagor. Men det jag också kan tycka det är att de
blev rättens underlag mycket bättre.
Ja, ja, jag sa lycka till vill man säga till den ordföranden. Men jag kan ju säga så här att det finns ju, och jag tycker det utnyttjas rätt sällan, en möjlighet för domstolen att inhämta sakkunnigutlåtanden. Alltså då är det vi som kommer med så kallade, du tycker inte att det kan heta så, sakkunniga vittnen. Det börjar krypa på annars din forskare.
Du förstår alla vad du menar.
Ja, okay. Så vi gör det, men jag tycker att det vore bättre, därför dels är det väldigt svårt kan jag säga att få sakkunniga vittnen som ombud. Det är väldigt få personer som vill ställa upp på det. Och de blir oftast väldigt utsatta, har jag sen förstått, i media, det är massa som ringer dem och så vidare. Och det blir ju, det kan ju vara bättre då att det är domstolen som helt enkelt förordnar om det. Så kan jag säga. Men det händer, jag tror aldrig jag har varit med om det utom i det Haga-ärendet.
Ja, precis. Jag tänkte släppa in det. Jag tänkte bara kort kommentera. Jag tror att det finns beskrivet på andra ställen, och någon också nämnde här tidigare. Den här möjligheten för domstol att förordna sakkunnig är ju ganska underutnyttjad.
Ja, absolut.
Och riktigt varför det är så kanske Thomas vet mer än oss andra, för du är en riktig domare.
Jag har inte själv faktiskt
funderat på det eller?
Nej, jag har tagit in någon.
Nej. Måste
jag säga.
Nej. Det görs ju i princip inte i förvaltningsdomstolen.
Det närmaste det är väl de här psykiatriska tvångsvårdsmålen. Men där sitter det ju liksom...
Och de har väl det här systemet.
Glidningen, att vem är det som fattade beslutet egentligen?
Vem var det egentligen vad saker ni sa? Ja. Nej, så det är problemet. Nu var det damen i rött där nere.
Ja, då är det nämligen så att jag är psykolog och jag har förordnats av domstol i början av min karriär. Ja. Och jag var färdig 1990, då gjorde jag min första utredning. Det var en stor fördel att vara förordnad av domstol, för då fick jag självklart tillgång till allt material och jag hade möjligheten att ha hypotesprövande utredningssamtal med föräldrar, barn, referenspersoner och fick ett gedignare underlag än jag får nu när jag kallas partsakkunnig. Och det resultatet av att det var en idiotisk så kallad konflikt mellan behandlande psykologer och utredande psykologer ledde till att Domstolsverket beslutade inga psykologer mer i svenska domstolar. Och så har det varit under större delen av mitt 30-åriga yrkesliv som sakkunnigutredare, och det är en stor nackdel som sagt var. Och man blir utsatt. Nu vill jag fråga här, jag har uppfattat det så att de flesta här är överens om att tvärfackliga team borde att föredra i utredningar som ska avgöra barnens livsöden. Och då är frågan om det går att genomföra, och frågan är om man kan förkorta utredningstiden, därför att ha 4 månaders utredningstid för ett barn som kanske är i förskoleålder innebär en evighet. Alltså, det är en tillräcklig tid för att barnet ska förlora den här kontakten i värsta fall. Och det är en tillräcklig tid för den förälder som vill påverka barnet genom att utesluta den andra föräldern och börja tala illa om den. Så att det är en katastrof ur barnens perspektiv att ha så långa utredningstider. Och jag vill fråga om ni håller med om det. Och jag vill också fråga er om ni tycker som jag att bödelfunktionen borde särskiljas från hjälpfunktionen. Alltså om man har samma myndighet som ska ge hjälp och stöd och som behöver allmänhetens förtroende, samtidigt ska ha funktionen att kunna på lösa boliner som vi har sett idag och som jag vet sedan 30 år om tvångsomhändertar barn. Det är inte förenligt, och den här diskussionen förs ju i andra länder också, bland annat i Norge. Sen vill jag fråga om ni håller med om att det vore vettigt att specialisera, förlänga socionomutbildningen och göra den legitimationsgrundande. Då skulle kanske vi ha en helt annan socialtjänst som vi skulle kunna ha stort förtroende för. Och det tycker jag behövs i ett demokratiskt rättssamhälle.
Tack, det var några ganska konkreta frågor rakt i brisk. Thomas, du vill börja.
Jag kastar mig över bödelfrågan och så lämnar jag resten till er.
Du tar den blodiga frågan.
Jag tänker att var det inte så, så var det när jag var notarie på 80-talet att länsstyrelsen hade en roll i tvångsvårdsmål och att det fanns en funktion där, ja, att det var de som så att säga processade i domstol. Eller har jag drömt där? Är det någon som kommer ihåg? Och det där upphörde sen, kanske under 90-talet. Men det, fanns alltså en juridisk funktion vid länsstyrelserna. Och det var de som förde processerna i tvångsvårdsmål. LVM och LVU. Det var inte socialnämnden man träffade. Jag vet inte varför det upphörde. Eller, jag blev osäker på, ni ser så otroligt skeptiska ut. Så att, jag är osäker på om det var så, men jag känner mig ganska säker på det. Ja, jag sa ju det, 80-talet. Ja. Ingen som kommer ihåg?
Nej. Men jag var notarie först 92. Ja, okay.
Ja. Men det kanske var en ordning då som inte gjorde själv för sig, så ändrade man det.
Eller också var det bara någon sorts rationalisering som då framstod som
det kan vara svårt att processa i ett ärende som man inte,
man inte har varit inblandad i alls.
Nej, det blir hörsägen och visningslek och sånt där, va? Ja, så att jag kan inte svara annat än på det där rättshistoriska sättet. Mm. Men ja.
Sen tror jag vi i och för sig har hört redan flera säga att det är så att tiden skulle kunna vara problematisk med under de här utredningarna och att socionomernas utbildning är för dålig. Om legitimation är så att säga lösningen, ja, vad säger du Annika?
Nej, de jobbar ju för det själva. Så de vill ju, alltså socionomprofessionen har ju sett som en semiprofession. Mm. Och vad som har hänt här nu under de sista, om vi säger mina 30 år, så är det som så att professionaliseringen har ökat. Därför att folk kräver, alltså man kräver ju service. Och det du pratar om i mina öron då, det är att när du kommer till socialen och det pågår en barnavårdsutredning, så är socialens roll att anlägga ett serviceperspektiv. Medan man till exempel i vårdnadsmålet, då är det ju vem som bäst kan tillgodose barnets bästa, och då får vi den här pajkastningen och då ska man avgöra vem som är bra och vem som är dålig. Men vad som händer i de här målen, det är ju att man har serviceperspektivet från början, men när man inte då får samtycket så övergår man ju till det här motpartsförhållandet, så då byter man ju till och med roll i processen, vilket kan då vara väldigt förvirrande, kan jag tänka mig, som förälder.
Mm. Någon ytterligare kommentar på de här frågorna från er? Då ska vi se. Ja. Okej. Okay. Då, hörrni, har vi avverkat en intensiv eftermiddag med väldigt intressanta föredrag, frågor och spännande diskussioner. Vi har suttit här i Strömholmssalen, som jag kan säga att jag som student har suttit här många gånger, men då heter den inte Strömholmssalen. Men Och det kanske var bra för det som hände här då. Men nu under dessa ordnade former så har vi ju avnjutit en väldigt bra diskussion och lärt oss mycket. I varje fall har jag lärt mig väldigt mycket av det här. Jag tycker vi tackar panelisterna med en varm applåd. Och som sagt, för det här evenemanget sponsras av Stiftelsen Rättsstatens vänner, som har varit glada att få se er här och att ni har aktivt deltagit. Det har varit ett nöje. Tack ska ni ha.
Så, tack så mycket. Sponsrat är vi dessutom av Söderbergska stiftelsen, som ni också sagt. Vi har en liten tackkort så här inför julen för ett deltagande som jag önskar att det blir en glädje. Det är presentkort till Akademiska bokhandeln. Varsågoda.
Tack så mycket.
Det är oerhört glad och intensiv dag. Väldigt mycket information. Oroande sådan kan man väl ändå säga. Men någonstans så kan ingenting bli bättre om det inte lyfts. Och det som jag hör nu så ger det mig i alla fall lite hopp om framtiden. För att det här är någonting som kommer mer och mer i allmänheten. Vi hör att lagstiftaren är oerhört fokuserad nu och förhoppningsvis systematiskt börjar förbättra systemet. Och jag har själv intresserat mig, följt forskningen i just rättspsykologi. Och de internationella rättspsykologiska konferenser till exempel, finns det alltid ett råd just för riskbedömningar. Men där är det ju rent allmänt så att jurister lyser med sin frånvaro. Men att vi hör att den kunskapen behövs mer och mer. Och så det finns hopp för även att vi som jurister kommer att, så att säga, kunna förstå bättre. Det är jag helt säker på. Jag själv påstår att jag har lärt mig väldigt mycket även på de sammanhangen och även idag. Tack så mycket för att ni kom i seminariet och deltog, och härmed så önskar jag alla en fortsatt trevlig höst och en stundande adventstid.
Tack igen.
Ja, jag springer. Jag vaktar väskan.